Tack för musiken. Den här sången har blivit lite av en favorit för mig faktiskt. Det är en fin påminnelse om att men Gud är vår klippa och vi kan förtrösta på honom genom precis allting. Han har lovat att vara med oss i alla dagar. Och för er som inte vet vem jag är så heter jag Daniel Molin. Och jag har de senaste åren pluggat till pastor. Så jag är medlem här i församlingen och tjänar här som pastorstudent. Och jag är just nu mina sista 3 veckor faktiskt innan det är dags för examen. Så det är väldigt spännande. Och fortsätta vara här och tjäna och utvecklas och växa på olika plan. Den här veckan har vi fått uppmärksamma Kristi himmelsfärd. Det är dagen då Jesus lämnade sin fysiska närvaro på den här jorden. Och evangelierna vittnar ju om det här. De berättar om hur Jesus står inför lärjungarna och berättar om att om deras uppdrag att gå ut till jorden och berätta om vad de har fått vara med om och om vem Jesus är. Och Jesus utlovar dem att de ska få den heliga ande som kraft för att fortsätta det här uppdraget. Och kommer också med löftet om att han ska vara med alla dagar till tidens slut. Och Jesu himmelsfärd var alltså inte slutet på någonting utan början på något mycket större. För han som hade burit korset, besegrat döden och uppstått igen sitter nu på Guds högra sida och regerar över allting. Så här står det skrivet i Efesierbrevet kapitel 1 och 20 framåt att kraften lät han, alltså Gud, verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Himmelsfärden betyder alltså att Jesus lever och regerar. Att han är upphöjd och att han genom Guds ande lever i oss och verkar genom oss. I väntan på hans återkomst. Och så som lärjungarna blickade uppåt mot himlen inför himmelsfärden så är himmelsfärden för oss en påminnelse idag att lyfta blicken och påminna oss om att Jesus är inte längre på korset eller i graven utan han har uppstått och regerar över allting. Han är upphöjd och samtidigt nära oss. Vi är just nu i en serie i kyrkan som vi kallar för Goda nyheter. Det är en serie som betonar olika teman och aspekter av livet där evangeliet erbjuder goda nyheter. Och idag så hade jag tänkt prata lite om tro och tvivel. Om att evangeliet erbjuder goda nyheter för den som upplever att tron är svag. För den av oss som känner att tron är svag och upplever tvivel i olika delar av sin tro kan finna gott sällskap och god uppmuntran i Bibelns texter. Och idag tänkte jag ta avstamp i Matteus evangeliets kapitel 28, alltså evangeliets avslutning. Evangeliet avslutas med några välkända ord på ett berg dit Jesus hade kallat lärjungarna en tid efter sin uppståndelse. Och där står han med lärjungarna och skickar med några avslutande ord innan den stundande himmelsfärden. Så här står det i Matteus evangeliums avslutning. De 11 lärjungarna gick till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befallit dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallit er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och när jag läste igenom bibeltexterna i anslutning till himmelsfärden för några veckor sedan så slogs jag lite extra över hur det här evangeliet avslutas. För i det här evangeliet så får vi följa Jesu liv från födelse till död och uppståndelse. Det berättar om lärjungarnas vandring med Jesus, hur de får möta honom och börja följa honom och lära sig av honom. De får se hur, hur Jesus gör olika under, driver ut demoner. De får följa honom från döden till livet igen. Och sammanhanget i den här texten antyder ju att tvivlarna var en av de här lärjungarna. De har fått se, höra och uppleva och känna Jesus under en längre tid. Men ändå, trots allt de har varit med dem, så lyfter texten att det fanns tvivel bland dem. Vi vet inte exakt vilken utsträckning det här tvivlet innebär. Förmodligen kan det handla om att de tvivlar på att Jesus verkligen har uppstått, att det verkligen är Jesus som står inför dem. Men vad tvivlet än grundar sig i så uppmärksammar texten oss på att tvivel var ett faktum. Tvivel fanns bland de första kristna som skulle gå ut i världen. Och på något sätt så känner ju författaren till det här och menar att det här var viktigt att skriva ner och låta oss veta 2000 år senare att tvivel fanns i det här sällskapet. Förmodligen var det väl att de helt enkelt var uppriktiga med varandra och berättade att det här är svårt att ta in. Jag tvivlar på om det här verkligen är så bra som det verkar. Och visst är det också slående hur Jesus trots allt väljer att dela den här uppmaningen till dem, trots att han vet att det fortfarande finns tvivel bland dem. Han går inte och väntar på att de ska bli tillräckligt starka i tron för att vara redo för det här budskapet. Och det står ingenstans i texten att Jesus säger de här orden bara till dem som böjer sig och tillber, utan han talar till hela gruppen, också de som tvivlar. Här gör han ingen skillnad på dem, utan de goda nyheterna gäller både till den som tillber helhjärtat och till den som tvivlar. Och det här är en detalj som visar oss att lärjungarna var inte såna här andliga jättar eller stora förebilder i nödvändigtvis i det här området, utan Jesus gav uppdraget till att gå ut till hela världen till och berätta om honom, och han gav de goda nyheterna om vem han var och löftet om att han ska gå med dem till helt vanliga människor som du och jag. Och att den här detaljen finns med tänker jag också visa någonting, att det här är inte en berättelse som kyrkan har hittat på i efterhand. För hade det varit en berättelse så är det väldigt vanligt att man, om man försöker betona att de här huvudpersonerna är lite, om är felfria och starka på olika sätt, att om man inte skulle de tvivla i slutet efter allt de har varit med om, det är klart de är starka i tron, så skulle det kunna stå. Men så är det inte här, utan texten uttrycker att trots allt de har varit med dem så uppstår tvivel. Och det här tror jag är en viktig uppmuntran och uppmaning till oss att ta till oss att det här är någonting som rör det kristna livet, att bära på tvivel på olika sätt. Vi alla tvivlar ibland. Vi alla har stunder då vi kämpar med vår tro och kämpar på att ta in att det här är på riktigt och att Gud kan gripa in. Och även de som var med honom på jorden tvivlade. Vi är inte ensamma med det vi upplever. Och i evangelierna kan vi berätta om berättelsen som vi hörde tidigare idag och om en pappa vars son har blivit besatt av en ande. Pappan har försökt be om hjälp, försökt allt möjligt för att hjälpa sin son och var nu desperat efter att få ta emot hjälp. Så får han äntligen möta Jesus och förklara sin situation för honom. Och så säger han så här till Jesus: men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jag tror, hjälp min otro. Den här pappan uttrycker en uppriktig bön och bekännelse till Jesus. För han ville gärna tro fullt ut, men han kunde inte det. Och efter alla misslyckade försök att hjälpa sin son så är det inte konstigt att det uppstår tvivel i hans liv. Men han ville gärna tro helt och hållet och han bekände sin otro inför Jesus. För tvivel och osäkerhet tror jag är något som vi alla kan brottas med i livet. Oavsett om du precis har börjat lära känna Jesus, tar dina första steg och upptäcker vem han är. Eller om du har följt honom i många år och går regelbundet till kyrkan och läser Bibeln regelbundet, så tror jag tvivel är någonting som har en tendens att smyga sig på i våra liv. Kanske om du går igenom en smärtsam tid i livet. Du kanske grubblar och brottas med världsläget som bara är trasigt och smärtsamt. Eller om du brottas med en synd som du börjar undra om Jesus verkligen kan hjälpa dig med eller förlåta dig med. Så kan tvivel uppstå i våra liv. Då kanske den här bönen från pappan med sin son är något som du relaterar lite extra till just nu. Jag tror, hjälp min otro. Det här är en uppriktig bön till Jesus som jag tror vi alla kan ta med oss. Att vi i vår bön till Jesus och i vår tillbedjan får vara uppriktiga med Jesus och uttrycka vår tvivel. Kan säga till Jesus att Jesus, jag tror på dig. Hjälp mitt tvivel. Eller hjälp min otro eller min osäkerhet eller vad det än må vara. För även de första kristna tvivlade. Bara för att du kämpar med det betyder inte att du inte är en Jesu lärjunge. Och jag tror det är viktigt att vi erkänner vårt behov av Jesus. Att vi litar på honom och hans allsmäktighet. Vi ska släppa föreställningen att Guds verk i våra liv är helt i beroende till vår tro. Det fanns en teolog som gick bort för några år sedan som hette Timothy Keller. Och han uttryckte det på det här sättet om tron en gång, att det är inte styrkan i din tro som är avgörande, utan det är objektet för din tro som räddar dig. Det är inte styrkan i din tro som avgör, utan objektet för din tro som räddar dig. Och vad han menar med det här är att vi kan ha en extremt stark tro på någonting. Men om det här vi tror på inte lever upp till den styrkan vi tror på, så gör vår jättestarka tro ingen skillnad. I längden tillåts din tro bara vara så stor som den du tror på. Så vare sig din tro är stark eller om den är svag, så är objektet detsamma, och det är Jesus. Oavsett tro så är löftena och de goda nyheterna ett löfte till dig. Att Jesus besitter all makt i himlen och på jorden, och han ska vara med alla dagar till tidens slut. Så här säger Jesus om tro i Matteus evangeliet 17. Jag säger er sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn, så ska ni säga till det här berget: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer vara omöjligt för er. Senapskornet var det allra minsta frö man kunde så. Och Jesus använde det här för en bild för att markera att storleken på din tro gör ingen skillnad, utan det är objektet för tron som gör skillnad. Det är tron på en allsmäktig Gud som gör skillnaden. Därför att vi går inte i vår egen kraft utan i Guds kraft. Och en liten tro på en stor frälsare kan göra så mycket mer än en stor tro på dig själv eller på någonting annat som den här världen har att erbjuda. Många av oss kanske har en stark tro på att Gud kan gripa in och att allting är möjligt. Att han kan svara på böner och om ge oss bönesvar och göra stora under och mirakel. Men ändå kan vi bära på otro och tvivel i våra hjärtan. Och Gud förväntar sig aldrig en perfekt tro som aldrig tvivlar på honom, eller en stark tro som bär genom allting. Men han kallar oss till att lämna vår otro vid hans fötter. Vi erkänner vårt behov av honom och litar på hans allsmäktighet. Och vi får gå i tro på de här löftena och hans goda nyheter, att han är allsmäktig, han är trofast och han går med oss varje steg på vägen in till slutet. Och ibland vet vi inte ens vad det är vi ska be eller vad det är vi ska tro och tänka för att ta oss framåt. Hur vi ska formulera våra böner. Ibland tvivlar vi mitt i vår bön eller vår tillbedjan som vi såg på det här berget. Romarbrevet 8:34 säger så här att Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och det här är också goda nyheter för den som brottas med tro. Att Jesus är inte långt borta och han gjordes inte avlägsen vid himmelsfärden. Utan han väntar inte på att du ska få ditt liv och din tro i ordning innan han kan komma till dig och verka i ditt liv. Utan oavsett om vi har en stark tro eller en svag tro så vädjar Jesus för oss från tronen. Och han sitter på Guds högra sida och ber och vädjar för oss genom allt vi går igenom. Han är fortfarande i högsta grad verksam. Så för att vi ska komma vidare från vårt tvivel så tror jag att vi behöver brottas med det. Vi behöver brottas med det med Gud och vi behöver brottas med varandra. För tack vare att Bibelns vittnesbörd om Gud är så pass ärligt, när människor vittnar genom hela Bibelns berättelser om tvivel, om snedsteg och misstag, så förstår vi att det är en naturlig del av livet att brottas med tvivel. Och Bibelns uppriktighet kring den här är föredömen för oss, tror jag, att våga berätta för varandra och låta det här vara en gemenskap när vi berättar om vad som faktiskt är svårt i livet. Och som vi ser i texten när Jesus möter lärjungarna i den här texten, eller när Jesus möter pappan som vill hjälpa sin son, så ser vi att tro och tillbedjan kan samexistera med varandra tillsammans med otro och tvekan. Så nu när vi strax ska gå inför landning av den här predikan, så vill jag säga att Jesus diskvalificerar inte dig för att du har en svag tro. Och vi får vara med och använda oss av den tro som vi faktiskt har. Vi behöver inte vänta tills den är stor och stark nog för att vi ska kunna få ta emot hans goda nyheter och hans kallelse till att följa honom. Och här kommer himmelsfärden med så viktiga och goda nyheter om att han lever och regerar genom oss. Han sitter på faderns högra sida och vädjar för oss även när vår tro är svag, tills dess han kommer åter. Så oavsett om du upplever att du har en stark tro eller en svag tro, så gäller Jesu löften om hans goda nyheter för dig. Att han besitter all makt i himlen och på jorden. Att du får ta del av kallelsen att följa honom och berätta för andra människor om vad Gud gör i ditt liv. Och han har lovat att han ska ge dig styrka till att ta dig framåt genom livet. Och gå jämsides med dig alla dagar till tidens slut. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du sitter på tronen, att du bär på löftet om att du besitter all makt i himlen och på jorden. Att vi inte behöver göra någonting i vår egen kraft, utan att du verkar i oss och genom oss. Tack för att du är barmhärtig och att vi får komma med all vår tro och tvivel och tillbedjan och smärta och skav här inför dina fötter. Tack för att du är trofast i dina löften, att du kommer vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen. Nu kommer vi ta en stund här.